When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Lina Hedenius, välkommen till Öppet sinne.
Tackar.
Du, det här har ju varit en resa att få till den här podden. För du mejlade mig på min mejl som jag inte hade kopplat upp till min telefon. Så det tog nästan en månad innan vi fick kontakt. Och sen utbröt en pandemi. Så vi höll ju på att planera att du skulle komma till Stockholm. Men jag tror att i vår mejlkonversation där någonstans så skriver vi att vi ska nog avvakta i alla fall någon vecka för att se lite vad som händer med det här.
Ja, optimism.
Exakt. Och nu lite mer än nästan 1,5 år senare så sitter vi i alla fall här. Vi sitter inte i den studion som vi planerar att spela in från början, utan nu så är vi här i den så kallade poddhörnan. Men ämnet är ju lika aktuellt då som nu. Mm. Och det kanske till och med mer aktuellt nu när folk har suttit ännu mer instängda och hamnat mycket framför skärmar och hela den biten. Så om vi bara börjar med, så här, vem är du och vad gör du?
Jo, jag är Lina och jag är skolläkare och barnläkare. Så att jag är barnläkare i botten och sedan 6 år så arbetar jag som skolläkare på Gotland.
Ja.
Och det var väl utifrån att jag kom in ordentligt i skolans värld som jag på riktigt började reflektera över det här med skärmtid och mobilanvändning. Och jag var på en konferens hösten 2017 där man diskuterade det här. Man hade bjudit in till konferens både för barnläkare och från skolan, och man försökte på något sätt komma framåt i diskussionen vad är lämpligt och inte i skärmanvändning och framförallt digitaliseringen av skolan och hur den hade. Då var ju den redan igång, men att man kände oro framförallt från barnläkarföreningens sida och skolläkarföreningens sida, så att man hade väckt en del funderingar. Och när jag hade varit på den, ja.
Vad var det för oro?
Nej, men det är väl det som är ganska så allmänt känt nu i samhället. Mm. Att det finns en baksida av det digitala. Det är ett verktyg som är fantastiskt och går att använda till otroligt många bra saker. Men det finns också mjukvaror som kan bli rätt så destruktivt för barn och ungdomar framförallt, som har en hjärna som är i växande tillstånd. Det är ju inte ett färdigt organ utan i ständig utveckling. Och jag reagerade starkt därför att jag tyckte att idag så kan vi så pass mycket om barnets hjärnas normala fysiologi och utveckling än vad man kunde tidigare. Och då känner jag att det finns liksom en etisk moralisk plikt att tänka till inför till exempel en sån stor reform som digitalisering av skolan. Mm. Och att det hade gått lite snabbt. Ja, det var så det. Då började mina tankar växa.
Ja. Jag vill bara backa till destruktivt. Mm. Det du sa att det kan vara destruktivt för er. På vilket sätt då? Vad är det man har sett eller ni har sett?
Dels är det ju skärmanvändningen på alla smartphones som barn och ungdomar håller på med dygnet runt. Det kan ju inte skolan stå till svars för.
Nej, såklart. Nej.
Men det är ju ett beteende som redan var och är etablerat. Och att man då la till även skärmar i skolan, det var ju med en god tanke om det såklart, att man ville göra det demokratiskt och att alla barn ska ha tillgång till det. Så att det var ju ett av de tyngsta skälen till att skolan skulle gå in med att utrusta alla barn med en padda. Men sen så fanns det ju så mycket omkring det. Hur ska paddorna användas? I vilken omfattning? På vilket sätt ska de introduceras? Lärarna stod ganska handfallna i det här. Och ska de få använda sina mobiler också eller bara paddan? Och det, allting var väldigt ostadigt då ännu. Det fanns inga tydliga riktlinjer, det fanns inga begränsningar. Och det blev ju ganska hög skärmanvändning då för de barnen, både i skolan och privat. Och sen innan skärmarna var aktuella i skolan så hade du också bekymret med mobilanvändningen i skolan som var tillåten ganska länge. Att man fick ha det och att det var någon slags mänsklig rättighet att barnen skulle få ha med sig den och ha den på.
Den viktigaste av våra mänskliga rättigheter.
Ja, och att det satt så hårt inne att skapa regler kring mobilen. För det var ganska uppenbart att en 10-11-åring inte kan hantera och lägga undan den när man ska koncentrera sig inne på lektionstid. Att det blir ett distraktionsmoment.
Just det.
Och det ser vi ju själva, att vi har ju svårt att koncentrera oss på jobbet också när vi har mobilen runt. Så att det finns ju tydliga studier också som bekräftar det, att vi kan liksom inte fokusera på samma sätt.
För det är något jag lyfte här flera gånger i podden, men när vi ändå tar upp det, vi pratade ju lite om det precis innan när vi fick innan vi började spela in här, så är det bara det här med att använda mobilen på dagen så har jag inte samma koncentration. Och jag märker ofta på mig själv det här med att ta upp telefonen för att egentligen kanske bara titta om jag har missat ett samtal eller bara vad som helst, så gör jag 10 grejer till. Medan det var aldrig planen. Och ibland så märker man också att det är nästan så att tid bara försvinner för att man sitter och scrollar och kommer ingen vart egentligen.
Nej, och det där finns ju fint beskrivet varför det blir så.
Vad är det som gör att det blir så?
Nej, men det är ju det här med att våran belöningsaxel blir kapad. Har du kanske hört om.
Ja.
Och då är det ju så också att vi är riktiga suckers för det här när vi inte riktigt vet heller om vi ska få en belöning. Då blir vi extra beroende och får dopaminpåslag om vi då plötsligt hittar någonting i det där flödet som ger oss ett positivt, skönt påslag.
Just det.
Till exempel, har jag fått många likes och så går du in och letar. Ja, det har jag fått. Liksom. Yes. Men sen så det är det ena, ditt eget material som du följer på Instagram eller Facebook och du letar och tittar efter belöningar så att säga. Mm. Men sen är vi ju också evolutionistiskt danade till att leta sensationer, hemska nyheter, och vilket är ju hemskt, men så är vi. Ja. Och då blir vi fast i det också som ett slags ersättning om man har tråkigt, att man bara sitter och scrollar och letar och plötsligt, oj, där var det något som var lite sensationellt, och så vad letar du efter nästa kick liksom. Så det blir ett snabbt och enkelt sätt att på något sätt roa sig själv helt enkelt. Och tiden går.
Nej, men verkligen, och då om vi då tar det här till barn som då inte är utvecklade, vilket jag har inte 100% koll på de här faserna, men jag vet att du skrev lite i mejlet liksom, i hjärnans utveckling från 0 till 3 och 3 och uppåt och hela den här biten. Vad är det som händer där?
Jag vet inte, vi har inte all hur mycket tid som helst, men just barnets hjärnas utveckling i sig är ju verkligen så otroligt viktigt, och jag brinner för det just 0 till 6. Att det skulle bli mer allmänt känt i samhället i stort. Jag önskar att det kunde bli en sån här folkkunskap hos oss alla brett. Så här är det när barnets hjärna växer och utvecklas. Så här funkar det. Och det är för att, om jag ska beskriva kortfattat, så är ju de här första 0-2-3 åren, det är ju grunden på hela bygget som sätts då. Och för nästa våning på huset. Så det är så otroligt viktigt att det blir rätt inom situationstecken den här första tiden, för att hjärnan ska byggas på ett långsiktigt, sunt och friskt sätt. Och vi kan så mycket om det idag, att därav att det förvånar mig att man är så försiktig med att gå ut hårt med till exempel att det inte är bra att alltså förskolebarnen sitter med skärm och spelande och på det här sättet som vi ser idag i den utsträckningen. Jag ser att det kan komma negativa konsekvenser av det, och det finns redan studier som också talar för att det hämmar både motorisk och språklig utveckling på ett sunt sätt som vi ser det idag. Sen får man ju hela tiden påminnas om att ur ett evolutionistiskt perspektiv så är det så himla svårt att säga vad som är rätt eller fel. Mm. För det är ju ingen som vet, det här är utifrån våra värderingar idag sett, vad som är positivt och negativt. Men historien skrivs ju efterhand, så att man kommer liksom om 1000 år, 5000 år se tillbaka. Det är först då det man kan uttala sig om egentligen, om det här var rätt steg eller inte. Men vad vill vi? Och det är det här, förlåt.
Nej, men det är helt rätt.
Det är det här jag menar. Mm. Vi är ju för första gången i ett skede, tycker jag, där vi har en liksom medveten evolution. Mm. Där man kan ta den kunskapen vi har om vad som banar för ett friskt liv och inte. Vi har hyfsat bra koll på det, vad som främjar och inte. Och då gäller det ju att vara extremt försiktig och tänka till när man släpper in saker, nya tekniska grejer. För det är inte etiskt korrekt, för evolutionen kommer tugga på. Den kommer se till att de som klarar av det här med en ökad hastighet i samhället i stort, massa stimuli, input hela tiden, de som har den förmågan att komma i kapp utvecklingen, alltså att hjärnan hinner i kapp, de kommer klara sig, men de som inte gör det, det kommer ju successivt slås ut. För så ser det ut, det är survival of the fittest. Det är liksom så. Och där kan jag tänka att har vi inte kommit längre, om man nu ska bli lite filosofisk och tänka stort. Borde vi inte kunna ha några gemensamma grundvärderingar i vårt samhälle som vi vill värna om? Att man kan känna empati, solidaritet, värna om varandra. Och då tänker jag att en hel del just nu talar för att vi är lite på väg i fel riktning, bland annat med iPhone och sociala medier och det som håller på att hända där. Det här går ihop i mitt huvud, kanske inte i ditt eller de som lyssnar, men det talas en del om nu att vi får allt mer narcissistiska drag, våra barn och ungdomar, och ett fokus. Och det, vad är det man kan hitta nu som finns med oss? Jo, det är att man släppte smartphone. Vad är det nu, 11-12 år sedan?
Något sånt.
Där vi ändå måste våga se att man ser en trend av en ökande depression och nedstämdhet och någon slags lite hopplös känsla i samhället som breder ut sig. Sen skulle jag inte säga att det började då. Vi kan ju säga att det började när hjulet uppfanns. Ja. Förstår du? Men ja, det är ju en händelsekedja. Men det är tydligt att vi har aldrig genomgått en sån stor förändring som vi gör just nu i takt med internet och sociala medier.
Jag är sjukt glad att jag inte växte upp med telefoner.
Jo,
det har jag sagt förr och det är alltså verkligen. Mm. För man ser åt vilket håll det går. Jag kan tänka mig där bara, men vi kan ju gå utanför med skärmtid, mobbing, bla bla bla. Så det är så många grejer med de här telefonerna som är på ett sätt helt fantastiskt att jag har dem, och på ett annat sätt så är ibland också rent katastrofalt.
Ja, och återigen, det är ju inte verktyget i sig som är ont.
Nej.
Utan det är ju hur vi använder det. Men det är svårt. Men jag känner att just barn och ungdomar borde vi kunna ha. Vi borde ha varit liksom lite förberedda på ett annat sätt än vad vi vuxna är, för att stötta och vägleda framåt.
Men inte det lite det klassiska också, om du säger, man uppfinner hjulet men man kanske inte vet vad det kan göra egentligen.
Nej.
Det är väl där som problemet blir, och så tycker man att hjulet är ju sjukt bra för att bilarna rullar framåt, och så då fixar man allting, men så förstår man kanske inte att det är andra saker som förstörs.
Nej, men absolut. Precis. Men i det här fallet, om man nu skulle tänka, om vi talar om Facebook till exempel, och där har ju grundarna själva till och med gått ut och talat om just det här, hur man har uppfunnit utifrån det man kan om människans psykologi och hur man kapar belöningsaxeln. Ja. det låg ju liksom till grund till själva Facebook. Mm. Och där kan jag sakna liksom den där, var är människans egna sunda förnuft? Och vi, ja, varför är det inte en högre diskussion i samhället? Är det verkligen åt det här hållet vi vill?
Är det inte att liksom folk bara accepterat det?
Jo, det är ju
ja,
så.
Men det är ju så det känns.
Ja, men, och men det måste ju vara fler än jag och bekanta till mig som funderar och reflekterar, tänker jag.
Ja, men då, och då blir frågan, som du säger, fler än dig och fler och hela den biten. Hur ser ni det som jobbar inom den här sfären, ska man då säga, i den här branschen?
Ja. Nej, men som skolläkare så sitter ju jag varje vecka med ungdomar som inte mår bra i. Dels så mår man inte riktigt bra i det skolsystem som finns. Och det är en hel diskussion i sig utifrån barnets hjärnas utveckling också, verkligen. Vi får inte glömma det, Paul. Vi ska ta det en liten sväng också.
Ja.
Men jag träffar ungdomar och även yngre barn som har ett väldigt beroende till skärm, film, spel, sociala medier. Och det är väldigt svårt att hjälpa, känner jag. Liksom. Mm. Och det är, många av symptomen är just det här, koncentrationssvårigheter, lite ilska, utåtagerande. Och en hel del av symptomen skulle man ju säga kan ligga inom området för neuropsykiatri. Alltså ADHD till exempel, där man har svårt att koncentrera sig och kan vara impulsiv och utåtagerande. Men jag skulle nog vilja våga ändå säga att en hel del av barnen vi ser idag med den typen av svårigheter skulle absolut gå att härleda till liksom mobilanvändandet. Och det får ju studier utvisa. Det man kan säga säkert idag, det är ju framförallt att ja, det påverkar koncentration, det påverkar sömn. Det har man liksom vågat gå ut och ta ställning för att det gör.
När man kommer in på det här med sömn, är det då blåljuset eller är det bara användandet som gör att man stimulerar hjärnan och inte går in i avslappning? Både och.
Mm. Absolut. Så att det är dels blåljuset, men inte minst den här driven att fortsätta. Och det tar ju aldrig slut.
Nej.
Alltså, du kan ju rulla och scrolla hur länge som helst. Så att det, till slut blir det barnet eller föräldern som måste bestämma sig för att nu räcker det, nu måste vi släcka. Mm. Och det är jättesvårt för en 8-åring eller till exempel som inte har några frontallober än. Nej. Som kan hejda impuls eller ta kommandot. Och därav att hjärnans utveckling är så viktig, det här just att man förstår att det är först någonstans vid 12-14 som du överhuvudtaget kan förvänta dig att ett barn, en ungdom på något sätt skulle kunna ta ansvar själv för användningen.
Mm.
Och det är därför barnen också är extra känsliga och sårbara för att bli beroende.
Just det.
Mm.
Hur hindrar vi det? Nej, men för jag känner ju, det är ju ett problem för vuxna. Alltså, ja. Det kanske är svårt för föräldrar eller allmänt folk runt oss. Omkring när vi själva är fast i telefonerna. För jag tror att den absolut största majoriteten av oss är fast i våra telefoner. Ja.
Så, nej, det har gått otroligt fort.
Det har gått jättesnabbt. Ja. Och då blir det ju ett problem om du själv är fast i din telefon. Mm. Hur gör du då för att hindra dina barn från att använda det? Alltså, precis. Det blir jättesvårt.
Ja, och det vi brukar säga då, det är ju det här. Det finns bra sidor. Ung livsstil till exempel kan jag passa på att tipsa om bara så här. Där man kan gå in som förälder och testa sig själv. Hur högt är mitt beroende och hur verkar det vara för mitt barn? Och sen så får man ha lite familjeråd hemma liksom, och sätta sig ner och tänka till. Okej, nu verkar vi vara fast i det här och finns det några regler vi kan enas om? Och så försöker man hjälpa varandra ur det. Men så måste man ju också se någon slags vinst med det. Ja. Och det är väl där det svåra ligger. Att nu är vi så indoktrinerade i det här och vana så att det är riktigt svårt.
Mm. Och det är det som gör det här ämnet ganska svårt att manövrera också, tänker jag.
Ja.
Så att vi börjar igen ändå och sen hamnar vi på många andra ända. Och det är inget fel. Jag personligen älskar det, och jag tror att de som lyssnar också gillar verkligen att det här är mycket att ta i. För som du säger, alltså, det är inte bara barn som har, eller du säger inte, jag säger det här nu, men det är inte bara barn som har en hjärna. Det är vi också. Mm. Problemet är att du och jag är idag äldre. Mm. Vi var inte utsatta för det här.
Nej.
Vårt problem var att man hade en Nintendo 8-bitars hemma, en tv med kanal 1 och 2. Mm. Hade man tur fanns det en video. Men sen precis. Var det böcker, det var tidningar, det var gå ut och lek och hela den biten. Och jag vet redan då att min mamma till exempel tyckte att jag tittade väldigt mycket på tv och sånt. Mm. Men det måste ju vara ännu värre idag, för det är en tanke som har slagit mig. Hade jag haft Netflix och HBO och Viaplay och alla de här apparna när jag var i 8-årsåldern, jag hade ju inte lämnat mitt rum.
Nej,
jag hade ju sett film på film på film på film på film hela tiden. Jag hade inte gjort något annat.
Och det är därför det här är en sån stor och komplex fråga.
Exakt.
För det här, nu snackar vi ju inte, utan det här är ju en samhällsvärldsomvälvande förändring i så fall vi efterfrågar. Det går inte att pilla lite här så löser vi problemet, utan här börjar det ju därav att jag mejlar dig just där, hur det blir en filosofisk diskussion till slut.
Ja.
Vad är det vi vill? Vilket håll ska vi åt? Vad är värdefullt? Vad har vi för gemensamma värderingar och vad är viktigt för oss att behålla? Mm. Därför att det är precis som du säger, just nu så kan vi egentligen.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här kan ju liksom, det tar aldrig slut, flödet av info. Nej. Eller underhållning. Eller, så att hur, vi måste enas på något sätt och i alla fall ha den diskussionen. Vad behöver begränsas? Och vad är rimligt? Och det kommer ju ta lång tid såklart innan vi vet, om vi någonsin vet, vad som är rätt eller fel steg. Men jag tycker att debatten borde vara mer högljudd än vad den har varit hittills.
Fråga här då. Liksom, när du träffar barn och sånt, får du motstånd någon gång från föräldrar om du kanske har lyft det här, eller är alla medvetna om det? Hur ser det ut på den fronten?
Nej, när jag håller mina, eller har gjort mina föreläsningar om barnets hjärna och digitala processen just, så är det ju inte något motstånd, utan snarare att föräldrar är väldigt hjälpsökande och konstaterar att ja, så här är det ju och så här känns det och jag vet inte hur jag ska göra och det är jättesvårt. Så att de flesta söker stöd, hur ska vi göra, vad blir bäst, om man känner lite oro. Och samtidigt så lever vi alla ekorrhjulet och kastas in i vardagen och så är man tillbaka i snurret. Så det är ju, det är svårt.
Ja.
Ja, men det är inget motstånd.
Nej.
Så, utan först kanske det var, jag vet att jag hade en kollega som började lite tidigare än jag att lyfta det här. Åsa Victorin som är skolöverläkare i Göteborg, hon var ute ganska tidigt och föreläste för 6-7 år sedan. Och då var det lite raljerande ton och att det liksom var bakåtsträveri och så. Men nu tror jag att man har en annan medvetenhet och tar det till sig.
Mm.
Men därtill att man gör förändringar är inte säkert.
Nej.
Nej. För vi är ju så i det, precis som du säger. Och just för föräldragenerationen nu som har, vad är vi nu, 2-3 generationer som har kommit från generationer med mobil. Mm. Det går fort, exponentiellt liksom.
Men och hur funkar det i skolan? För jag gick ju inte då, så jag har ingen koll på hur det ser ut nu. Eller jag menar, jag gick då, jag har ingen koll på hur det ser ut idag. Hur är de utrustade och när kommer den här iPaden och när börjas det med datorer? Hur gamla är de?
Nu, det ser lite olika ut i landet, men man har som regel att det ska introduceras där under 5:an, 6:an, så ska de börja ha tillgång till egen dator. Och vissa även ännu längre ner, men inte hela tiden. Men så min dotter nu har fått sin egen här i slutet av 5:an fick hon sin egen.
Hur var det?
Nej, men hon tyckte ju det var jättekul, såklart. Och tycker jag känner sig liksom stor och det är spännande. Och det är klart att jag ser ju också den demokratiska aspekten i det här, att det är ju så här det ser ut. Mm. Och hon måste ju hänga med i matchen om hon ska klara också nu på högstadiet och gymnasiet och i samhället i stort. Mm. För vi är ju redan beroende, så att säga. Ja, så att... Men hon är ju, det jag menar är att vi har ju en del regler och förhållningssätt hemma och jag har förklarat och vi håller på det här med att man rör sig också mot tid. Tid mot tid som vi brukar prata om. Att man, okej, man får spela, man får titta och så, men det är också att vara ute eller röra sig eller hänga med mig. Mm. så sådana regler får man ju sätta upp. Så är
just det. Fråga dig genom hjärnan då. Och du får fördjupa dig mycket om du vill i det här med hjärnan. Det är verkligen helt okej, för jag tycker det är rätt intressant. Hur ser utvecklingsstadierna ut på dem? I förändringen, och när är hjärnan så kallat liksom klar?
Utan bilder och PowerPoint så här ska vi se om jag klarar det. men hjärnan är ju helt fantastisk. Det är ju... börjar ju anläggas redan i vecka 2 under graviditeten. Det är typ det första. Den första neuronvävnaden kommer till, så att säga. Som ska bli ryggmärg och hjärna. Och sen så växer det i en rasande takt. Du har ett ganska så... Men du har ett väldigt omoget organ som kommer ut. Det är liksom som en geléklump. Så fort bebisen kommer ut så sker det, kan man säga, som en explosion av att de här nervcellerna kastar ut massa dendriter, massa utskott i takt med vad hjärnan exponeras för. Och det är ju jättegrovt. Det är ju bara trial and error liksom. Och sen så hittar den någon kompis och skapar synaps med. Och då har du skapat en nervbana. Det börjar ju från den stunden att bebisen ligger och kommer upp på mammas bröst och får ögonkontakt med mamma och anknytningen sätter igång. Så börjar de här spegelneuronerna och att barnet också bygger sina egna banor. Så att hela, liksom, just det här av att anknytningen är så otroligt viktig just för att hjärnan också ska få den här stabila grunden från början som huset sen kan byggas vidare på. Så man kan säga 0-3 år så sker en jätteexplosion som jag sa, och sen så kommer det en så kallad pruning eller beskärning utav vilka banor som ska behållas, och det är då du ser också hur barnet lite mer precis börjar liksom ta tag i saker och gripa efter saker, och så beskärs de banorna bort som inte används längre och inte fyller någon funktion. Så att från 0-3 till exempel läggs hela liksom grundbyggnaden för motorik, språk, utveckling, känsloregister och reglering. Och sen nästa påbyggnation byggs redan på befintliga grundbanor. Mm. Så därav att, och sen är det upp till 6 år. Och då har hjärnan också en annan typ av hjärnaktivitet än vad vi har som vuxna. Då har de mera de här delta-teta-vågorna, tror jag. Jag är inte superbra på det där, men Det är en annan hjärnvågsaktivitet där barnet fullkomligen bara suger in precis allting som händer i dess omgivning. Ungefär som en ren nedladdning när du laddar ner ett program i en dator. Totalt osållat.
Därför är vi lätt lurade som barn.
Exakt. Vi köper allt. Liksom. Mm. Och sen så mellan 6 och 12 så kommer liksom den här lite mera allt mer symboltänkandet. Och sen vid 12 ungefär så har du förmåga till abstrakt tänkande också, brukar man säga. Lite mer komplicerat resonemang och tänk. Och sen kan man väl säga egentligen att det händer inte så mycket mer. Mer än att det mognar. Det mognar till, det myeliniseras som det heter. Att alla nervbanor får ett tjockare fettlager kring sig. Som gör att hastigheten ökar också. Och att det går snabbare och snabbare. Precis som elledningar med isolering, att det går snabbare liksom. Och det är det egentligen som händer sen upp till 20, som man brukar säga. Och sist ut är ju frontalloberna som kommer där i 12 ja. Års ålder och så mognar de. Och i bästa fall så har de mognat färdigt då i 20-årsåldern. Och det är där man idag börjar glida allt mer och säga att ja, men det kanske inte är för 30 egentligen som man ser att det är.
Ja, okay.
Och någon har till och med sagt 40.
Mm. Och vad är det som gör att vi får ett uppvaknande om vi nu får bli ännu mer filosofiska i det här? Vad beror det på?
Nej, men man kan väl säga så här att du och jag har nog fått så pass mogna frontallober nu. Mm. Så att det är därför vi sitter så här och funderar stora tankar. Mm. Så det är någonstans i den här åldern som hjärnan förmår börja tänka riktigt komplext och dra in kunskap från andra områden och koppla ihop. Och liksom få lite så här aha-upplevelser. Ja. Så uppvaknande tror jag är ihop med det.
Ja, men bra. Ska jag svara på den frågan. Ja. Skillnaden på då att bara, för att samtidigt också när hjärnan går åt ett håll hela tiden, då går man gärna åt ett konservativt tänk, att man vill gärna glida in i samma spår hela tiden lite med sitt tänkande. Kan man se någonting på det också? Att det beror på något eller vad vet du något om det?
Jag skulle... Nej, jag kan inte säga att jag vet, men spontant skulle jag säga att det har ju dels med att minst energi, vi väljer alltid det först. Och det, hjärnan, det kostar väldigt mycket energi. Hjärnan kostar oss jättemycket energi när den arbetar. Så att det bidrar säkert i sig, att det liksom blir den vägen som är störst. Det blir liksom motorvägen som är uppkörd 1000 miljarder gånger. Ditt beteende som du använder oftast är mest sannolikt att du använder, eller att det är mest sannolikt att det är den tanken som kommer. Och det är därför det är så svårt ju också då att förändra ett beteende. Mm. För att du bokstavligen måste bygga en ny bana.
Kan man göra något för att förändra det beteendet? Finns det något sätt om man känner att jag går ju åt det här hållet och jag skulle gärna vilja göra någon form av ändring? Finns det något sätt att göra det? För man kan ju inte bara bestämma sig för att jag tror inte på det här längre. Det är inte så...
Nej, men det är ju den här, alltså det är ju ingen nytt, men vi vet ju att beteenden formar oss. Det formar hjärnan. Det är den också, och sen kom den kognitiva beteendepsykologin, så att du även kan förändra tankar, tänker man då. Att du med tankar också kan ändra beteende, vice versa. Så att det är ju så du ska göra då, om du till exempel nu skulle vilja minska ditt mobilanvändande, till exempel. Så behöver du dels göra upp en plan och sätta upp något mål och sen påminna dig om, precis som du gör med träning, att det här vill jag. Och sen så tar det 5-6 veckor och sen börjar det lossna, att du gör så som du önskar hellre. Men det kommer ju vara 5-6 veckor där du måste tvinga dig för att ta dig ur det.
Mm. För jag tänkte på en till grej här. Och det här vet jag ibland att folk har tyckt är väldigt, vad heter det? De har inte gillat själva kommentaren, men hjärntvätta människor är ju något man har pratat om väldigt länge. Men det finns också den väldigt enkla metoden av att hjärntvätta sig själv. Mm. Att hela tiden sitta och läsa samma typ av saker och bara söka den typen av information man vill. Och nu vet jag inte vem det var som nämnde det här, men när jag hörde den här personen prata om det, så tyckte jag bara, alltså det låter så otroligt rimligt.
Mm.
Att sitta och bara söka mig till en typ av information hela tiden och bara få den här bekräftelsen konstant. Mm. Det du gör egentligen att du bara sitter och hjärntvättar dig själv, att du bara söker den här informationen och till slut, det är din sanning och det är din verklighet. Mm. Är det någonting som du har tänkt själv på?
Absolut. Och det kan man väl säga att hela världen hjärntvättas ju just nu. Ja. Ja, men stora delar av världen hjärntvättas framförallt via våra smartphones och de flöden vi presenteras för. Och det är ju ett välkänt problem redan att till slut så har du sett det så många gånger som du sa att det blir en sanning.
Mm.
Och sen plötsligt tycker flera att det stämmer. Och så blir det en större grupp som tycker att det är en sanning och delar och så sprids det. Och plötsligt så är det betraktat som vetenskap, eller det är common sense på något sätt. Från någonting som inte alls kanske var sant eller bekräftat eller forskat på. Så det är det jag tycker är det riktigt otäcka nu. Att värld, på sätt och vis, ja, det har aldrig varit så demokratiskt på sätt och vis. Men samtidigt så är det ju upp till precis vem som helst att uttrycka vad som helst. Mm. Och får man tillräckligt med opinion så är det som gäller.
Ja.
Och det är läskigt.
Ja, det är väldigt läskigt. Ja. Och de gjorde i princip en hel dokumentär om det som handlade just om Facebook och vad är det, Social Dilemma tror jag det var, där de tar upp mycket av det här, vilket är väldigt...
Ja.
Ja, men det är skrämmande.
Ja.
Det är riktigt oroväckande. Ja. Hur kan man se att det här påverkar barn också? Att barn halkar in i samma spår?
Ja, jag hör ju min dotter konstatera sanningar inom situationstecken.
Mm.
Och så frågar jag henne, okej, och vad har du hört det? Ja, det var på Snapchat. Ja, det var på TikTok. Och så pratar vi såklart om det då. Och hur var det? Och det kan ju vara på annat sätt. Eller har du kollat det? Och så att det kommer ju vara jätteviktigt att vi är stenhårda med källgranskning och lär barnen att hantera det. Och det gör man ju redan. Det finns ju med i skolan. Att man försöker att bli ännu mer noga med att lära barn just källgranskning.
Har ifrågasättandet sjunkit sen det digitala kom in?
Ja, nu känns det lite som att lärarkåren har på något sätt resignerat.
Ja.
och det känns ju inte som att jag kan ju också känna så. Jag tänkte just på det nu när att det är nästan 2 år sedan vi hördes första gången. Jag har ju själv också resignerat till viss del. Jag hade mer kamparanda för 2 år sedan att försöka hålla emot, försöka fortbilda eller förklara varför vi måste ta det försiktigt och så. Och jag kan ju känna att men det är ju ett faktum på något sätt. Och nu handlar det mer om att försöka hitta sätt att stötta och hjälpa barnen i skolan att hantera det digitala. Att ge förhållningsregler. Så det jobbar vi ju mest med just nu på något sätt. Vi i barn- och elevhälsan framförallt. Att försöka hitta och utbilda eller träna barnen i också... Att ha verktyg och strategier när de hamnar i konflikter eller det talas mycket om ångest och stress. Barn har det mer eller mindre, alltså det är jätteutbrett i skolorna att tjejer och killar upplever att de har ångest och stress, depression. Och då behöver vi försöka sålla nu i vad är klinisk depression eller kliniska sömnsvårigheter eller klinisk stress, riktig och utmattning, och vad är en allmän känsla av oro och stress hos ungdomarna.
Hur
vet jag
inte
hur jag kommer in på det här riktigt.
Nej, men det här var jätteintressant. Hur gör du det? Hur sållar du i de här bitarna?
Ja, precis. Nej, men det blir ju dels så träffar ju jag de barnen som kommer till mig, förutom basprogrammet som barn- och elevhälsan, elevhälsans medicinska insats har, så är det ju framförallt de som har svårt i skolan av en eller annan orsak. Och majoriteten har det då i form av sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet och att man hamnar i hemmasittande till exempel. Och sen har du de barnen som förstås är i skolan också och har neuropsykiatriska svårigheter eller dyslexi och behöver hjälpmedel och verktyg för att det ska gå bättre. Där är jag ju också med och stöttar. Men när jag träffar ungdomarna framförallt som kommer och sover dåligt, har mycket ont i magen, huvudvärk, ledsenhet, så blir det ju mycket min uppgift och skolpsykologen ibland också att kartlägga just vad är vad. Hur mycket mobilanvändning är det? Sover barnet ordentligt? Äter barnet ordentligt? Hur ser det ut hemma med struktur och liksom föräldrarsvikt eller inte? Och hur funkar det i skolan? Känner barnet sig tryggt? Har det studiero? Så alla de bitarna behöver vi ju kartlägga. Och sen handlar det ju om erfarenhet och diagnoskriterier som vi följer förstås, jag som barndoktor och skolläkare, om jag anser att den här måste till BUP eller räcker det med att skolkuratorn pratar. Om det var din fråga, hur jag stollar bland psykosomatik och äkta psykiatri.
Ja, men anledningen till att jag ställer den här frågan, nu vet jag inte om du har lyssnat på de två avsnitten, men jag hade dels Johan Stiernstedt här och då pratade vi om ångest och den galna psykiatrin och mediciner. Jag hade Katarina Bjärvall här, vi pratade om ADHD. Mm. Och lite nu när du lyfter det här, alltså började alla de här poddarna lite växa liksom i mitt huvud. Och där har jag väl varit rätt så kritisk mot vissa instanser då med det här psykofarmaka skrivs ut lite för lätt, och då blev det väldigt intressant för mig att höra liksom, hur gör man för att hur i helvete sållar man bland allt? Och jag kan tänka mig att också vissa skolläkare har jättelätt för att säga att det här är ADHD, bara problemlöst. Samtidigt så känner jag att du är ju en person som också för en kamp, du vill få ut ett budskap, du är här av en anledning, och jag tror att det finns, precis som i exakt alla yrken, jättebra folk och så finns det katastrofala människor, men de är fortfarande på sina platser, och den mänskliga faktorn kommer alltid att ställa till problem, för att tyvärr så är det så det funkar.
Jag skulle säga så här, majoriteten av skolläkare tänker som jag och barn- och elevhälsan i stort. Alltså jag brukar säga så här, våran huvuduppgift i barn- och elevhälsan, det är att bevaka barnets hälsa genom skolan. Så att det här är ju lite hårt, men så att det överlever skolan på ett sätt. Och får behållas friskt. Och när det är svårt för ett barn att klara studierna eller skolmiljön, då kommer ganska omedelbart en fråga från skolans värld. Det måste vara något inom neuropsykiatri. Det är säkert ADHD eller det är liksom något annat. Så att man lägger direkt att felet ligger på barnet. Och det är det här som jag jobbar jättemycket med just nu. Att vi ska komma åt pedagoger och skolans värld. Att förstå att vi måste ju hjälpa barnet att bli tryggt i studiesituationen och att det får den hjälp och stöd så att det kan få lyckas utifrån dess nivå. Och om vi kunde lyckas med det bättre så skulle det inte hela tiden pressas ut i diagnoser och komma till BUP. Så barn- och elevhälsans främsta uppgift och det du efterfrågar, det är ju att bromsa det förloppet. Så att jag som skoldoktor får komma till skolkuratorn, skolpsykolog, en specialpedagog, vi kartlägger barnet från alla de fyra perspektiven och sen så sitter vi tillsammans och lägger pusslet. Men är det här så pass svåra, alltså så pass stora svårigheter inom neuropsykiatri att det måste tippa upp? Eller ska vi först göra ett åtgärdsprogram här i skolan och anpassa för barnet så att det har en chans att få lyckas? Och då behövs ingen diagnos. Förstår du?
Ja, verkligen.
Och egentligen så det behövs ingen diagnos för att få hjälp i skolan, utan du har rätt till stöd och extra åtgärdsprogram med eller utan diagnos. Utan det som är viktigt är att elevhälsan får komma till och kartlägga svårigheterna och utesluta vissa saker. För så är det ju också. Det finns ju vissa tillstånd som på riktigt måste också få chansen att behandlas. Som såklart, till exempel en ADHD.
Mm.
Ja, sen är ju det också som du hade i den podden, det, är ju, det kan man ju diskutera också, och vad finns det för evidens för att det verkligen hjälper och så vidare. Mm. Men ja, det tar vi inte nu.
Jag tänker på till sak när vi ändå är inne på det här ämnet. Du är runt samma ålder, va? Jag har fått känslan av. För anledningen till att jag egentligen bara frågar dig egentligen bara, har man sett statistiskt hur det såg ut från liksom vår skolgång och hur det har förändrats med ohälsa, alltså psykisk ohälsa då, och så vidare? Kan man se en skillnad? Mm. Kanske till och med backa ännu längre bak. Mm. Ser vi skillnader där?
Det gör man. Och dels så är det ju alltså den här ADHD-medicinförskrivningen ökar ju väldigt hastigt.
Mm.
Och det är ju gemensamt i hela landet, att det liksom är ett ökat tryck nu på BUP för just de neuropsykiatriska diagnoserna. Inte minst ADHD. Och sen även det här depressiva, nedstämda ökar också, verkligen. Mm. Det är väl befäst, och framförallt från 80-talet och framåt.
Mm. Kurvan, liksom. Ja. Hur snabbt och hur högt har den stuckit?
Det ska jag inte uttala mig om. Nej. Nu. Men den är liksom mer exponentiell än att den liksom böjer sig lite runt uppåt, skulle jag säga. Mm. Och framförallt sista 12 åren sedan smartphone kom.
Det är så pass, man kan till och med se skillnaden där.
Ja, i alla fall om du tittar på hur barn upplever sig. Det finns studier i USA, framförallt på just det här hur man upplever sig ensam eller inte. Man har aldrig känt sig så ensam som nu. Nej. Man är ute mycket mindre och dejtar. Det är en viktig sak i USA. Det har de också liksom som en av indexerna de följer. Det har gått ner. Och sömnsvårigheter och känsla av hopplöshet.
Sociala medier har visat sig vara ganska osociala och gör oss verkligen osociala.
Så är det ju, vad är hönan och ägget? För om du nu skapar ett beroende och hamnar i det och du blir allt mer isolerad och sitter hemma, då blir du ju också deprimerad. Det är så himla svårt här och liksom säga exakt vad som är den utlösande, men det är ju jag måste ju ändå säga, min personliga åsikt är ju att det går ju att se ett tydligt samband med att det kom och att det blev tillgängligt för så många.
För det där är känt ibland när man sitter och pratar med någon på sociala medier och så känner man sig, eller bara liksom sms eller vad den är liksom, så kan man få en känsla av att man är med någon, men så fort man avslutar det här så är man mer ensam än vad man var innan man påbörjade diskussionen. Mm. Det är något jag reagerar på ganska mycket. Det är en sån konstig känsla. Mm. Så det blir en så här falsk närhet.
Just det.
Som egentligen inte finns.
Nej.
Medan om du träffar någon på en middag eller bjuder hem någon och umgås, då är det så här, ah, men gud vad skönt personen, eller man själv åker hem, så man så här, fan vad kul det var.
Man har fått energi.
Ja, men av det där så är det som att man som får massa energi för stunden när man är där i, men sen är det som att det blir minus
det.
Istället.
Ja, just det. Mm. Men det kan nog känna igen mig i faktiskt också. Och ja, och det vi det här med, vi är ju inte gjorda för att bara umgås via text eller skärm. Vår hjärna är inte gjord för det än. Sen kanske den blir det över tid. Men ännu är den inte det. Och då får man just den där lite tomhetskänslan och suget. Och just för att belöningsaxeln är kapad. Och det är ju precis som vilken drog som helst som du ska försöka hålla dig undan. Vet vi också kommer med depression. Inte bara själva suget och abstinensen, men också att det kommer en depression som ett brev på posten också, för att det är inne och mäcka med
just det.
Serotoninnivåer och dopaminnivåer och annat. Och det är ju så. Det är extremt potent för att man blir beroende. Och det tycker jag man har underskattat hittills på något sätt. Och förvånar mig att det inte är en högre diskussion.
Ja. Tror du att det kommer bli det? Eller tror du att det kommer vara så här bara?
Jag tror att det kommer att pågå diskussioner här och var på poddar och så som det numera ser ut. För vi har också lämnat det lite grann efter oss. att man hade ettan, tvåan, fyran och att det var agenda och att det var vetenskapens värld och att det var på något sätt hade vi gemensamma knytpunkter i samhället då också att relatera till och diskutera och höra och nyheter och tidningar. Men nu är det pågår diskussioner överallt så att jag vet inte.
Nej.
Det pågår säkert redan och men om det ska på något sätt synkroniseras så behöver det ju lyftas vetenskapligt, riksdag, regering och skola framförallt. Och det var ju det jag också menade. En skola formar sitt samhälle och samhället sin skola. Men därav att om man behöver ju verkligen tänka till när man reformerar skolan och digitaliserar den till exempel. För då på något sätt ger man sin blessing. Ja, men det är åt det här hållet vi ska.
Mm.
Liksom. På så sätt och vis kan jag tycka att det gjorde man ju när regeringen bestämde det här, eller riksdagen. Det var ett riksdagsbeslut. Skolan ska digitaliseras. Då har man bestämt att det är åt det här hållet vi ska. Förstår du?
Mm.
Och likväl som att det måste till något sånt stort kanske för att man ska säga att nej, vi ska åt ett annat håll.
Vad oroar dig mest i allt det här? Vad är det som får dig att vilja gå upp till kamp i den här frågan?
Nej, men det är ju det jag ser här och nu. Och det är just stillasittandet och en ökande övervikt och fetma bland barn och ungdomar och befolkningen i stort. Som kommer med stort lidande över tid. Så det är liksom en isolerad grej i sig. Där spelande, mobilanvändning, stillasittande hör ihop. Och sen själva hur vi sätter in det här i barnets beteende så tidigt att man behöver quick fix, att man får sämre tålamod, ingen riktig uthållighet, det snabba belöningar. Jag kan se att det kan bli svårt om vi får ett samhälle som bara får fler och fler och fler och fler den problematiken.
Mm.
Och sen ett krympande empatiskt tänkande. Att vi på något sätt kommer att tappa den förmågan. Att vi kan känna in hur andra känner och tänker. Och att man blir för inne i sin egen bubbla. Och jag är orolig också efter, just över den här tidiga anknytnings svikten som jag upplever jag kan se med de yngre mammorna idag med sina mobiler konstant och bebisen i vagnen och får inte liksom huvudfokuset i den här tidiga fasen som är så otroligt viktig och jag är orolig över det. Vad har det för pris över tid?
Vad skulle du vilja se? Om det är någon som lyssnar på det här nu och känner okej, men hur kan jag ändra på det här? Vad skulle du säga då?
Dels skulle jag rekommendera att googla.
Gå till problemet direkt och sök hjälp där.
Använd det på ett bra sätt. Sök kunskap just om, det finns jättemycket nu redan ute via BBC och 1177 och massa hemsidor som berättar om barnets hjärnas utveckling. Och vad som är jätteviktigt att tänka på just de här första 6 åren. Läs på om det. Sök info, gå in på Barnläkarföreningens sida och kika på deras rekommendationer om skärmanvändning. Och framförallt våga ta till dig just det här med att det barnet är med om de här första åren har faktiskt betydelse. Och jag tycker, jag förstår att det är ångestladdat och att man ska inte känna skuld och gå runt som förälder och vara livrädd att man gör fel hela tiden. Men man behöver liksom någonstans också våga se att det spelar roll vad vi gör de här första 3-6 åren och att man försöker så gott man kan och möta upp till det. Och ta hjälp och stöd och föräldrautbildningar och inte blunda för det.
Nej. Är det någonting mer som du vill ta upp innan vi avrundar eller känner du att jag kan tänka mig att du har hur mycket mer som helst att ta upp, men är det någon sista viktig punkt som du skulle vilja ta upp eller hur känner du?
Nej, men det är väl det här just att jag önskar också att den pedagogiska världen och barn- och elevhälsan till exempel verkligen kan få komma tillsammans ordentligt fullt ut, för det har varit svårt att, att vi på något sätt kan samarbeta än bättre framöver, där vi får lära pedagogerna om barnets normala hjärnas utveckling, fysiologi, och hur man kan tänka när man bygger en ny läroplan eller skola. För jag tror att det behövs om vi ska kunna vända den här trenden som liksom känns i skolorna just nu, både med diagnossättande och att barn och ungdomar uttrycker att de inte riktigt mår så bra som man har gjort tidigare. Jag ser att det finns systemfel i skolan som man skulle behöva våga ta fram och titta på. Mm. Men det kan ju vara en timmes till att prata om det. Men jag hänvisar återigen just till barnets hjärnas utveckling.
Mm.
Jag anser att skolan ska vara baserad på det. Vad bibehåller ett barns hjärna friskt och kropp? Om vi har det som utgångspunkt när vi tänker hur skola och läroplan ska vara utformad. Så att vi ger barnen allra störst chans att få lyckas. Mm. Så att man också bibehåller lusten att lära. Och inte liksom bara prestationsfokus som det har blivit.
Nej.
Allt mer takt. Ja.
Ja, det låter som att det finns verkligen mycket att göra här. Jag har ju både kritik mot skolgång och allt möjligt.
Ja, det kommer jag ihåg du sa också just där. Och det, apropå det, ja. Jag måste bara få säga det just där att vad är intelligens?
Mm.
Ja. Och vem bestämmer det?
Ja.
Och när skolan startades för snart 200 år sedan snart, så fanns det ett perspektiv vad man behövde. Men vi måste våga titta, vad är det vi vill idag och vart ska vi? Vad behöver vi lära oss och vad är viktigt för att må bra över tid?
Ja, vi får se vad framtiden har att erbjuda. Kanske vi sitter där med extra fingrar på tummen och ett annat medvetande. Vi har ingen aning.
Nej.
Men ja, som sagt, jätteintressant att lyssna på. Det här är grejer som jag tänker och funderar och har undrat en hel del. Och det var kul att vi äntligen lyckades få till det samtalet.
Verkligen.
Det tycker jag.
Mm.
Men om folk är mer nyfikna på dig, finns det någonstans man kan hitta mer liksom, eller hur ser det ut på den fronten?
Man får gärna mejla mig och då är det lina.terenius@gotland som gäller.
Mm.
Och så ja, det är det. Eller någon av mina föreläsningar får man väl hålla utkik efter i så fall.
Mm. Snyggt. Jag länkar till det i bion också. Mm. Så kan man gå in och ta infon därifrån. Lina, jättestort tack för att du kom hit och delade med dig om barnets hjärna och skärmtid och
allt möjligt.
Allt det negativa känns det som, men det behövs. De här grejerna måste ju komma fram, så jättetack.
Nej, men ja, jag ber om ursäkt för den negativa tonen, men vi måste också våga titta på det.
Verkligen.
Mm.
Verkligen. Så är det. Stort tack.
Tack. Tack för att jag fick komma. Hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.